Ibland får jag kommentarer om att jag är så allvarlig i mina predikningar. Att jag talar så mycket om synden. Jag tycker alltid att det är lite förvånande att höra det, eftersom min uppfattning är att jag snarare tonar ner allvaret till en sådan grad att jag ibland balanserar på lögnens gräns. Det är en sån ofattbar frestelse som predikant att säga allt är väl. Allt är väl. Men allt är inte väl. Ingenstans blir det så tydligt som i det drama vi har hört läsas. Ingenstans ser vi syndens allvar i en sån intensiv och en sån magstark bild som långfredagens texter, som beskriver hur Jesus överlämnas, hur han förråds av sin vän, hur han utsätts för mänskliga korrupta domstolar, hur han ensam, hur han lämnas övergiven och ensam, och hur han förnekas av sina närmaste vänner, och hur han lider detta ohyggliga lidande under den romerska piskan och på det romerska korset, inför den hatiska pöbelns jubel. Det är så otroligt tydligt, detta syndens allvar. Och ändå skulle jag påstå faktiskt att den svenska kristenheten har tappat bort korsets innebörd under de senaste, jag vet inte, 50-70 åren. Mer eller mindre totalt. Åtminstone så långt jag känner den svenska kristenheten. I värsta fall läser vi om korsdramat. Vi läser om Jesu Kristi lidande och vi säger att det var ett fint föredöme av utgivande kärlek som vi alla är kallade att följa. Att Jesus gav sitt liv för det han trodde på. Och för att han liksom i sin kärlek gav sitt liv för sina vänner på något perverterat sätt. Och att vi som kristna är kallade att göra detsamma. Det är ett sånt övergrepp på vad Bibeln säger att korset handlar om, att jag inte ens tänker ägna en sekund ytterligare åt att kommentera det. I andra fall som ligger betydligt närmare vad Bibeln säger att korset handlar om, i dessa fall så fokuserar man på Jesu fysiska lidande. Vi hör predikningar som lever sig in i det fysiska lidandet och som lever sig in i tortyren. Och man säger att spikarna, de gick igenom en särskild del i handleden, därför att det är den enda delen i handleden som orkar att hålla uppe en vuxen mans tyngd. Och man beskriver liksom målande hur spiken, en spik, drevs igenom fötterna tillsammans på ett särskilt ställe. Och för att man skulle, för att kunna andas, så måste man ta spjärn från fötterna, alltså genom denna spik, för att kunna fylla lungorna med luft. Och man beskriver om hur man dör i en korsfästelse, att man dör av kvävning, därför att smärtan och utmattningen gör att man inte orkar lyfta upp kroppen för att andas. Man talar om spjutet i sidan, och man talar om törnekronan på huvudet, hur han slogs av den romerska piskan, som inte bara brände och slog upp skinnet, utan som liksom grävde sig in i skelettet och slet bort muskler och senor. Det är något som vi behöver se, och det är något som vi behöver prata om och i någon mån också leva oss in i. Vi behöver konfronteras med detta ofattbara fysiska lidande som han utsattes för. Problemet är bara att vi i en sån predikan brukar höra orden: genom detta lidande blir vi frälsta. Man säger att Gud såg liksom de fysiska lidanden som Jesus utsattes för och godtog dessa lidanden som en sorts betalning för mänsklighetens synd mot honom. Att våra synder skulle vara försonade därför att ett antal romare misshandlade och dödade Jesus. Men då missar man poängen totalt. Så jag skulle vilja ställa samma fråga som Filippos ställde till den etiopiske hovmannen som satt på vägen från Jerusalem till Gaza. Och han satt och läste om Jesu lidanden i Jesajas 53 kapitel. Filippos frågade, förstår du vad du läser? Förstår du vad själva dramat handlar om här? Ser du vad det är som utspelas inför dina ögon? Det här är en betydligt kortare predikan än vanligt. Så jag hinner ju bara, om jag vanligtvis bara hinner skrapa på saker så blir det ännu ytligare idag. Men jag kommer i alla fall att ägna 10-12 minuter ytterligare åt att försöka beskriva de stora dragen i vad det är vi läser om denna dag. Det finns saker som Gud hatar. Vi är så rädda för att tala om det. Att Gud skulle hata någonting. Och egentligen så förstår jag inte varför. Det finns saker som vi hatar. Och saker som vi hatar rättfärdigt. Vi läser om ungdomsgäng som ger sig på en gammal man och slår och sparkar på honom. Han kan inte försvara sig och de skadar honom till en sån grad att han inte kan återhämta sig efter det. Han dör av sina sår. Ligger blödande på gatan ensam. Vi läser om övergrepp mot barn, hur rika västerlänningar reser till Thailand och köper ett barn att förgripa sig på för en natt eller så, för att sen lämna dem på en soptipp. Så sårade och skadade att de ibland inte ens överlever. Om vi bara öppnar våra avtrubbade ögon och tar in vad som försiggår runt omkring oss, så upptänds vi av ett glödande rättspatos och vi ropar ut i vår vrede, det här är inte rätt. Om vi som är avtrubbade och korrupta känner en sådan vrede över ondskan, hur mycket mer ska inte Gud göra det? Om inte vi har en Gud som är vred, så har vi en Gud som är ond. Som ser på ondskan i likgiltighet och säger att det gör ingenting. Kom och krama mig istället. Det är inte kärlek. Om vi har en Gud som är kärleksfull, så har vi en Gud som är vred. Som ser på synden med glödande vrede och hatar den med starkaste hat. Tack och lov har vi en Gud som är kärleksfull och som inte är likgiltig. Vi läser i Ordspråksboken 17:15. Den som frikänner en brottsling och den som fördömer en rättfärdig är båda styggelser inför Herren. Det är en text som beskriver ett ondskefullt och ett korrupt beteende. Att frikänna en brottsling eller att fördöma en rättfärdig, det är en styggelse för Herren. Han hatar det. Problemet är bara att Bibeln säger, och våra egna samveten säger också för den delen, att människan är en brottsling. Att människan är en syndare. Som ljuger och som bedrar och som förleder. Som ytterst sett är helt uppslukad av sig själv. Bibeln säger till och med att människan är Guds fiende. Gör nu inte misstaget att missförstå ordet Guds fiende. Ibland så tycker jag att det verkar i alla fall som att vi ser den här bilden att vi är Guds fiender. Som att människan liksom håller upp sina vapen mot Gud. Och Gud lugnt sitter och säger, lägg ner dina vapen och kom till mig istället. Det stämmer inte. När det står att vi är Guds fiender innebär det att vi håller uppe våra vapen. Och det innebär att han håller uppe sina vapen. Han har gett löftet att en dag ställa allt till rätta. Han ska bekämpa ondskan. Han kommer. Och han kommer för att strida mot sina fiender. Det är det Amos menar när han säger, bered dig på att möta din Gud. Det är tröstande ord därför att det säger att vi har en Gud som är kärleksfull och som hatar ondskan. Men det är djupt skrämmande ord, eftersom hela mänskligheten har vänt sig bort ifrån Gud och i sin ondska blivit Guds fiender. När man som kristen talar om att man är frälst, är det värt att fundera på vad jag är frälst ifrån. Många skulle svara synden eller syndens slaveri. Men tänk då på att synden aldrig har varit ute efter dig. Synden är ingen person. Synden ska inte döma dig på den yttersta dagen. Du har blivit frälst. Om du har blivit frälst, så har du blivit frälst ifrån Guds rättfärdiga och glödande vrede. Om och om igen så talar Gud om att han ska komma. Och han ska komma med dom och han ska skipa rättvisa. Domens dag är en stor och en fruktansvärd dag. Så hur är då frälsningen möjlig? Bara genom att en ställföreträdare tar på sig straffet och betalar med sitt eget blod, det vill säga sitt eget liv. Men det måste vara en fullkomlig ställföreträdare. Inget mindre duger. Det måste vara Gud själv. Och samtidigt måste det vara sann människa. När Jesus, som är Guds son, sann människa och sann Gud, när Jesus dog på korset, var det inte romerska spjut eller spikar som frälser oss och som betalar våra brott och som räddar oss undan den kommande vreden. Det står i Jesaja 53:10 att det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. Och det som utspelas framför oss när vi läser om korsdramat är att Guds vrede drabbar hans egen son i ditt och i mitt ställe. Det var Herrens vilja att slå honom. Och att översätta det hebreiska ordet med att slå är att välja den mildast tänkbara översättningen. Vi kan lika gärna säga att det är Herrens vilja att krossa honom. Att krossa honom som man gör när man maler en kärna till mjöl. Vad som händer på korset är att all Guds vrede mot ondskan töms ut över Jesus Kristus, hans egen son, för att frälsa en ondskefull och en korrupt mänsklighet, så tar Gud själv det straff som synden förtjänat. När Jesus ber desperat i Getsemane att om det är möjligt få slippa lidandet som ligger framför, så talar han inte om det fysiska lidandet. Han bad att om det är möjligt, låt denna bägare gå mig förbi. Det är alltså en bägare. Han plockar upp ett gammaltestamentligt begrepp. Guds vredes bägare. Det innebar inte i första hand att han skulle lida fysiskt, utan det innebar att han skulle drabbas och dricka denna Guds vredes bägare. Han skulle bli avvisad av Guds faderns kärlek. Så detta i ett semane är Jesus, Guds son, som i evigheten har funnits i det eviga utflödet av Guds kärlek och Guds glädje, men som nu står inför att kastas ut i mörkret utanför. När Jesus ropar, min Gud, varför har du övergivit mig? När mörkret la sig över staden, fast det var mitt på dagen, så är det inte för att Gud på något sätt släcker ljuset för att slippa se sin son lida. Det är för att hans son nu har blivit en styggelse inför honom. Han har blivit till synd. Han har blivit någonting avskyvärt, någonting som man hatar med starkaste hat. Guds egen son har blivit övergrepp mot oskyldiga barn. Han har blivit våld mot den som inte kan försvara sig. Han har blivit lögn och han har blivit förtal. I vårt ställe har han blivit en styggelse. Så Guds vrede drabbar honom med full kraft och han dricker bägaren till den sista droppen. När han sen utropar att allt är fullbordat så innebär det att Guds vrede nu är tillfredsställd. Den fullkomliga och den totala försoningen har skett. Nu är vägen öppen till Fadern för alla som är i Kristus. Nu finns ingen vrede kvar över dig. Det vore omöjligt och det vore orättvist. Där Guds rättvisa tidigare har varit det vi borde frukta mest av allt, är Guds rättvisa nu vårt enda och vårt stora hopp. Vi behöver inte hoppas på att Gud eventuellt i sin barmhärtighet ser mina religiösa gärningar och mina fromma prestationer och liksom tillräknar, alltså räknar mig som god nog för att komma hela vägen fram till honom. Nej, vi hoppas på Guds rättvisa. Det är för att straffet är redan lagt på honom. Det är betalt till fullo. Synden har fått sitt straff. Guds vredes bägare är tom därför att Jesus tömde den till den sista droppen. Och nu finns bara den kärlek som han har älskat den enfödde med i all evighet. Allt detta för dig i Kristus. Amen. Än en gång, himmelske fader, jag ber att dessa svindlande sanningar når in i vårt hjärta. Träng igenom, Gud. Träng igenom förhårdnad och murar som vi har satt upp. Kom och förlossa detta folk som samlats i detta rum. Och jag tackar dig för den förlossning som har skett i så många hjärtan redan. Jag tackar dig för att det nu inte finns någon vrede kvar. Ingen fördömelse kvar för den som är i Kristus. Jag tackar dig för denna ofattbar och denna förvandlande frihet som det innebär. En evighet i gemenskap med dig själv. Amen.